Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej alla kära lyssnare och välkomna tillbaka till Sektpodden, ännu ett avsnitt. Jag heter Emma Genbeck, är före detta pastor och medlem i Knutbysekten. Numera jobbar jag som sjuksköterska och driver Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor.
Rigmor Robert, och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker.
Ja, vi trodde nog att vi skulle vara färdiga med Scientologin förra gången, Rigmor, men icke san icke. Vi lyckades prata och prata och prata tills vi konstaterade att tiden ändå tog slut och vi hade ännu mer att prata om. Så vi får väl fortsätta idag. Idag tänker vi att vi ska försöka avsluta Scientologin dock, eller hur?
Ja, tredje gången gilt.
Tredje gången gilt. Men vi går väl rakt på idag. Alltså, för att sist så pratade vi ju om läran, vi pratade om hur Hubbard grundade alltihopa, han samrörde med okulta tidigt och så vidare, och Aleister Crowley, och sen så kom vi in på antipsykiatrin och så vidare. Men sen finns det ett område när det gäller Scientologin som jag tror de flesta faktiskt förknippar med Scientologin, och det är ju det här med Celebrity Center, alltså att det finns så många kändisar som är scientologer. Och den mest kända tror jag utav alla är det ju Tom Cruise. Det tror de flesta vet om att han är scientolog och att han står för det och liksom promotar det väldigt mycket. Så de har alltså, som jag då förstår, en organisation, en underorganisation som heter Celebrity Center, där alla framgångsrika och kända människor ingår. Och de är många.
Celebrity Centers till och med.
Centers.
Alltså det finns flera sådana. Ja. Men de har ett stort i Hollywood. Och jag kan säga att i Los Angeles har de till och med fått igenom gatukontoret. Att det finns numera en Ron Hubbard Avenue. Det finns en gata uppkallad efter. Ja, visst. Men de här Celebrity Centers, samlar man in då dels filmstjärnor och artister av olika slag, men du vet också politiker och industriledare och sportstjärnor. Så att det här är som kändisklubbar. Och då får man ju automatiskt skvallertidningar, såna här nöjessidor i kvällspress och så vidare. Så får man bilder och så blir de här personerna lite grann som ja, som PR och frontar för Scientologin. Och så tänker sig vanliga människor, ja, vad bra det har gått för dem där.
Mm.
Det måste ju vara, ligga mycket i det här med Scientologin och deras kurser. Eftersom om man vill ha de här framstående personerna då som verkligen förkroppsliga framgången som man lockar med.
Mm. Ja, men precis. Man vill bli som kändisen och kändisen är scientolog, så då, ja.
Du vet, när de har sina kampanjer, då, de har av och till, och då ser man att de på offentliga platser, typ något torg eller så, så slår de upp en slags tält som är gula med en liten topp i mitten. Så, här. Så att, då kan man se, då står de där och har broschyrer och beskriver och kanske hoppas värvar nya medlemmar.
Ja. Jag tror vi har fått någon lyssnare som har skrivit till oss om att de har liksom sett de där gula tälten och blivit... jag tror till och med att det var någon som skrev till oss och berättade att de hade liksom gått dit och argumenterat och att det hade blivit ganska hotfullt, upplevde den här personen det. Att de blev ganska aggressiva när man inte då...
Det är nog karaktäristiskt för... scientologerna, som för många faktiskt sektmedlemmar, inte minst var det så i Knutby när man mötte er, att de är kända för också att de har den här juridiska avdelningen, så att de hotar ofta med stämning och den som kritiserar kan bli stämd för förtal, och inte minst i USA så är det, kan det bli väldigt kostsamma processer.
Mm. Ja, i och med att det finns så mycket medel inom Scientologikyrkan också, så har de ju råd att driva målen, och de är duktiga, vad jag förstår, advokater som också företräder dem och så vidare. Så det är klart, en vanlig person vågar ju säkert inte. Så att på det sättet så har de sig säkert för sig själva med sina
idéer. Men du går till, du nämnde Tom Cruise.
Ja.
Det var så lustigt, förstår du, för våren 2005, då följde jag med min man, Kalle, Carl-Henrik Robert, på, och han hade konferenser och föreläsningar i USA. Och han var iväg på jobb och jag var kvar på hotellrummet, och så satt jag på tvn. Och då var det Oprah Winfrey. Och då fick jag se någonting, så jag trodde liksom inte mina ögon. För då... Hon hade fått, först var det liksom otroligt uppjagad stämning. Sådär som det kanske kan vara i Örebro. Men det var publiken verkade bestå av kvinnor, som jag minns det. Och så de liksom skrek och tjoade. Och det skulle vara en sån där uppjagad stämning. In kommer Tom Cruise. Och då visade det sig att han hade blivit förälskad våren 2005. Och han gifte sig ju sen med Katie Holmes. De fick en liten dotter och idag är de separerade. Men alltså, han blev helt snurrig. Han kramade Oprah, han kastade sig på knä, han hoppade i soffan. Jag kommer ihåg det där, jag trodde inte jag såg rätt. Jag försökte förklara för Kalle på kvällen sen när vi såg.
Så du fick se det i realtid, liksom, det här klippet?
Ja, när det hände.
Ja, det är, för när du berättade det där för mig så var jag ju tvungen att googla och kolla på YouTube. Och då hittade jag mycket riktigt det där klippet. Det var ju ett väldigt liksom, känt och välvisat klipp. Så jag förstår, och det fick du se då i realtid. Ja, det kan få tala om Tom Cruise.
Och det jag tyckte var konstigt faktiskt, det var att förälskade män brukar inte bete sig sådär. Så jag kände det som att jag satt och... Jag blev fundersam när jag såg det, för att det fanns liksom ingen romantik och ingen gåta, utan det var bara utspel.
Det var bara galet. Ja, jo, det måste jag hålla med om, att det var väldigt extremt uttryck i så fall. Ja. Men på tal om Tom Cruise, så jag tycker det var intressant. Jag tittade också lite gärna på YouTube på klipp med honom när han berättade om sin, ja, men sin, liksom, sin tro, eller vad man nu ska kalla det här då, med Scientologikyrkan och sin tillhörighet till det. Och jag blev faktiskt lite så här, lite rysningar, för det var flera så här saker som jag känner igen ändå. Som, det är verkligen lika när sekter talar och hur de uttrycker sig och vad de liksom, som är viktigt för dem. Och det var så här saker som att det var väldigt viktigt att poängtera att vi då, scientologer, vi är de enda som på riktigt kan rädda mänskligheten. Vi är de enda som kan hjälpa, och vi är här för att hjälpa. Och det låter som att det liksom, det låter väldigt mycket som att det går ut på att vi vill hjälpa andra människor. Det låter bra. Men när man lyssnar lite till så förstår man att men de tror också att de är de enda som kan hjälpa. Han tog något exempel med en olycka. Och kommer vi dit så då, vi är de enda som på riktigt kan hjälpa till när det sker något sånt här. Så att väldigt tokigt och narcissistiskt i sitt uttalande omkring det här. Och också det här.
Du beskriver ju en av de här två kriterierna som jag brukar ha som definition på sekt. Mm. Där man har den enda vägen till frälsning, den enda vägen till räddning, den enda vägen till sanning. Mm. Och det andra är att man har bildat en extrem social miljö som liksom är i motsatt eller spänt förhållande i alla fall till omgivningen. Och det gäller ju verkligen scientologerna. De är så aggressiva. Om man inte låter sig ryckas med av det här stormande lovebombing som de kan ha, så slår de om direkt till aggression.
Mm.
De är kända för det faktiskt, att de har så konstigt beteende.
Ja.
De är väldigt aggressiva mot insyn. Journalister som vill granska och som man vill absolut inte ha någon insyn utifrån.
Nej, jag tycker man ändå hörde det undertonen i det här, även om det var liksom ett lugn ton, men det var inte alls där uppkåsade som det andra klippet vi pratade om när Tom Cruise hoppar i soffan och sådär, så är det ändå en, tycker jag, man hör någon slags underliggande aggression, alltså nästan som en ett litet hotfullt nästan sådär, att om för just för att vi har den enda vägen, och om han pratar om att om du inte vet någonting om det här, så säg inte att du tror att du vet något, utan du måste först testa, och antingen så är du med eller så är du inte med, det finns liksom ingen mellanting, either you're aboard. Man pratar väl nästan i, ja, men tänker på det här med Sea Org, att antingen så är du ombord eller så är du inte ombord. Ja.
Jo, Tom Cruise blev ju värvad tidigt när han var ung, nämligen av sin första fru som hette Mimi Rogers. Och sen har ju han varit något av ledaren där, David Miscavige som han heter. Han är ju nästan en sån här Mephistopheles-liknande figur. Han har inte snälla ögon. Han ska ha någon fru i bakgrunden som inte syns. Men han är ju, har ju tydligen varit väldigt mån om att behålla Tom Cruise som en sån här flagga med en så känd
och uppskattad
liksom skådespelare.
Men på tal om, när du ändå nämner Miscavige där, så visst är han är väl ändå känd för att han har varit våldsam och väldigt ombytlig i humöret och
klassisk sektledare.
Exakt.
Man blir oberäknelig och värvar kärleksfullt uppskattande beteende med hot och aggression. Så
jag tänker på vad jag känner igen utifrån min egen erfarenhet av det här med faktiskt att det blir liksom fysisk misshandel, att det, som jag har förstått också, förekommer att han har slagit sina medhjälpare och
Det fanns ju en tid när Tom Cruise var gift med Nicole Kidman, och de var på 1990-talet, så var de liksom det här Hollywoods stjärnpar nummer ett. Då fick ju Tom Cruise de som huvudpersoner spelar huvudrollerna i den här filmen som fick premiär 1999, Eyes Wide Shut.
Mm.
Och den filmen är så intressant därför att den är fylld av okult symbolik. Och den handlar om slutna sällskap. Och det finns många som har analyserat både händelserna, själva storyn och alltså scenarier, rekvisita som är pepprat med sånt okult material. Och bland annat om du har sett den filmen förresten.
Ja, jo då, jag har sett den. Det var ett tag sedan, men jag har sett den. Ja.
Ja, och då sägs det bland annat, har det bland annat sagts att det finns en scen när Tom Cruise karaktär kommer hem ifrån den här kusliga orgien som han har kommit med i. Så kommer han hem till sin fru och då vaknar hon i bädden och så säger hon, jag hade en dröm. Och så berättar hon och gör honom svartsjuk genom att berätta om en attraktiv erotisk dröm med om en man som är en marinofficer. Han är klädd som en sån här sjöofficer. Och då har man sagt att det kan vara antydan mot den här Sea Org, de här personerna som är i topp på Scientology, som är på det här fartyget. Free Winds.
Ja, just det.
Ja, sen finns det flera anknytningar då, därför att på den tiden var alltså både Tom Cruise och Nicole Kidman kända scientologer. Och i samma veva så blev regissören då Stanley Kubricks dotter värvad in i scientologin. Och ja, så man, det har spekulerats om, och han själv dog han ju precis, han kunde inte göra final cut som det heter, utan slutet kanske var ett annorlunda, har det sagt. Så det, men det är lite mystiskt runt hela den där filmen och vad den egentligen, vad han egentligen ville säga, om han ville säga någonting.
Ja. Och så när han dessutom dör innan slutet så där, så klart det blir ännu mer mytomspunnet också.
Ja, och det blev så.
Ja. Alltså hans dotter blev scientolog under filminspelningen. Kubricks dotter.
Jag vet inte om, men det var ju i samma veva. Nej. Jag vet inte om det var, men hon blev i alla fall värvad och jag såg för några år sedan att hon som scientolog då ville göra en crowdfunding, en sån här penninginsamling för skådespelerskan som spelade den kvinnliga huvudrollen i Kubricks film The Shining.
Mm.
Den här skräckfilmen om ni minns. Och den skådespelerskan heter Shelley Duvall och hon hade tydligen drabbats av psykisk sjukdom. Ja, så det är lite, men det var också en annan sak som var märklig därför att Kubrick hade ett avtal med högt uppsatta personer så han fick resurser till sina filmer som andra inte kunde få. Till exempel att ha Cruise och Kidman som huvudpersoner, det var extremt kostsamt. Men ändå pågick hans inspelning i 15 månader.
Men det, kan det ha någonting att göra med
England?
Med scientologin och pengar och att de ville fram hålla dem då.
Nej, jag tror faktiskt att det ligger ännu mer bakom än så. Att han fick de här resurserna. Men att han hade ekonomiska resurser som andra regissörer sällan har. Den saken är klar. Han samarbetade också med NASA och hade kontakt med de som höll på med rymdprogrammen i USA och sådär. Och det är fler stora regissörer som har jobbat med science fiction motiv som har samarbete med NASA. Men vi kanske inte ska gå in på det, utan vi kan väl gå vidare.
Men om, ja, jag tänker om vi går vidare ändå på det här spåret med pengar,
ja,
så är det ju någonting som det finns mycket av inom Scientology-kyrkan som man förstår. Alltså det är ju, om man tittar på deras stora sammankomster, konferenser, så är de otroligt pråliga. Det är ju väldigt så här, det ska ju verkligen vara lyxigt. Det är ju som värsta Hollywood storsatsningarna kan man säga med talare och det är från hela världen. Och det finns ju mycket pengar vad man förstår. Det är klart när det finns många som är framgångsrika som är medlemmar, så blir det väl mycket pengar också. Det är kostsamt. Men det är någonting som när vi har fått återkoppling från våra lyssnare, så är det någonting som man väldigt som återkommande, liksom, att det här med pengar, att de tjänar pengar, att de suger ut människor, att det är kostsamt att gå de här kurserna och så vidare och så vidare.
Verkligen kostsamt.
Och att det är, liksom, det är mer det går ut på än någonting annat.
Ja, det är därför jag är inte med på att Scientologierna är en religion.
Nej.
Eftersom den inte är fri för alla och eftersom den har den här elitistiska och att man ska betala. Det här är ju inte kollekt för att underhålla kyrkan, och det är ingen second hand verksamhet i den här, utan
det är
lite som Nexium, som också är en sån där man hoppas frottera sig med framgångsrika människor och bli lika framgångsrik själv, och så går man in i det här, man suggereras in i ett tänkesätt.
Men jag tänker också, när vi pratar om just det här med säljorganisationer och pengar, så har vi fått frågor omkring det här med pyramidspel och säljorganisationer, att många gånger att de har sektliknande drag utifrån hur de är uppbyggda, med det här med toppstyrning och att du måste liksom klättra uppåt och så vidare. Och att Scientologin också har den här typen av uppbyggnad. Kan man jämföra det?
Ja, det kan man verkligen. Jag tycker det, man kan jämföra med de flesta sekter, att det strömmar pengar till den eller de som har ledningen. Och det kan man ju se på hur det blev i Knutby. Det är ju många som har varit medlemmar som idag beklagar att de inte har den ekonomi som de skulle haft om de inte hade gett så mycket pengar till den ledande personen, Åsa Waldau i toppen.
Jag skulle nog säga att det var bara hon som skodde sig. Jag tror inte det var någon annan.
Nej, det är sant.
Utan alla andra gick därifrån mer eller mindre dålig ekonomi. Faktiskt. Ja, förutom de som kanske fanns i utkanten som hade vanliga jobb och sådär. Det fanns ju de som klarade sig bättre på så sätt. Men de som var nära omkring i toppen gick ju därifrån och förlorade på det sättet.
Alltså, kommer du ihåg att jag nämnde för dig Håkan Järvå, som är en psykolog?
Just det.
Och som jag lärde känna lite grann i samband med Knutby. För både han och jag var engagerad i och försöka förstå vad som pågick och hjälpa dem som kunde behöva. Och Håkan, det damp faktiskt ner en... Jag har prenumererat på en liten tidskrift som heter Folkvett. Och då kom den igår just, och då hade Håkan där skrivit en artikel om hur han jobbar i psykoterapi, vilken samtalstekniker han rekommenderar när det gäller att hjälpa personer som har fastnat och vill ta sig ur en extrem eller radikaliserad miljö.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Men kan inte du berätta lite om Håkan för de som inte vet vem han är? För det är kanske inte så många som faktiskt har koll på det.
Nej, Håkan Järvå. Ja, men han bor i Göteborgstrakten. Och nu spelar du och jag in från olika håll. Annars kanske Håkan själv skulle vilja berätta. Men jag kan utgå lite grann från en artikel.
Ja, precis, vi har svårt att ha med gäster nu. Då kan vi ju, ja, precis,
precis. Utifrån vi kan ta några gäster.
Nej, det går inte.
Men så sent som nu i vår här så gav han en ganska ingående intervju och berättade i psykologtidningen som sagt hur det var när han lämnade Scientologkyrkan.
Just det.
Och han hade då varit medlem i 12 år tror jag, tillsammans med sin dåvarande fru. Och så blev de hastigt inkallade till Europahögkvarteret för scientologerna. Och den ligger i Köpenhamn, eller låg i alla fall. Och då möttes han av människor i uniform. Och det var så kallade missionärer från USA. Och han fattade direkt att här gäller det att lyda och skärpa upp sig. Och han blev satt i korsförhör i en kurslokal. Och sen så blev han satt i arbete och jobbade med någon renoveringsjobb. Och så upplevde han hot och skrik. Och de här missionärerna kastade stolar för att skrämmas. Och så säger Håkan, jag är ett lätt offer. Efter bara någon timme så tyckte jag att de hade rätt.
Mm.
Att jag är en usel människa.
Ja.
För med rätt metoder så kan man väldigt snabbt bryta ner en vanlig människa.
Mm. Det där är ju intressant att han säger så. Därför att jag tänker på min erfarenhet av där människor kan vara, tycker att det är väldigt konstigt. Hur kan man liksom gå med på saker och ting? Och hur kan man bli sån här? Och då talar vi kanske om 20 år. Och här pratar han om efter en timme. Att, just att det är faktiskt en verklighet att man kan bryta ner. Det är väldigt få människor som klarar av det. Det finns ju de som naturligtvis kan stå emot mer eller mindre. Men ja, de flesta vågar inte ställa sig upp.
Verkligen faktiskt. Inte, verkligen inte.
Och det ska man...
Kommer du ihåg Emily Johansson som var hos oss när hon var 16 år bara och... Fyra stora karar i Knutbysektens ledning ställde henne till svars och bröt ner henne verkligen. En 16-årig flicka har ingenting att sätta emot i det läget. Och här var det ändå en vuxen man.
Exakt. Ja, men verkligen, precis.
Men det som är så intressant också, det var att varför blev han kallad till det här?
Ja.
Då har det att göra med pengar. Det är därför jag tänker på Håkan. För han beskriver det så bra i den här intervjun. Att i samband med avregleringen av bankerna på 80-90-talet så poppade det upp en massa låneinstitut, säger han.
Ja.
Och i princip var det bara att gå in och ut och hämta pengar. Och det här utnyttjade Scientologirörelsen. Och vi satte i system att låna pengar. Därför att vara med i Scientologerna, det är dyrt och vi behövde pengar, säger Håkan. För att betala kyrkans kurser och terapi. Så vi var ett gäng som gick i borgen för varandra. Intalade oss att när vi hade gått de där kurserna och fått terapi. Då skulle vi få sådana superkrafter. Så lånen, det skulle inte vara något problem. Men så blev det förstås inte, säger han. För att när de skulle börja betala av de här lånen så fanns det inga pengar. De hade gått till kurserna och liksom vandrat vidare inom Scientologrörelsen. Och då ledde det här till att det blev en förundersökning av åklagare. Och då skrevs de där i tidningarna. Och plötsligt så var det dålig PR för Scientologin. Så då skickades de här missionärerna från USA som skulle hantera krisen och som behövde syndabockar.
Och då blev det han och hans fru?
Ja, så hans fru i första hand och då lämnade han också. Men han beskriver också att de i flera år efteråt, fastän de var uteslutna, så levde de kvar i den här tankevärlden att det ändå var rätt och de tänkte som scientologer.
Ja, det är också intressant att man sitter fast så djupt i det, så att även om man inte är en del av gemenskapen längre så fortsätter man i alla fall att tro, trots att man blir så illa behandlad. Det känner vi också igen. Ja.
Det känner vi också igen. Jag menar, Sara Svensson, när hon blev bortkörd ifrån er efter den här attacken med hammare mot Alexandra Fosmos huvud, så är det ju som en fjärrkontroll. Alltså man kan lämna sekten. Men det är svårare att få sekten ur sin egen hjärna.
Ja.
Och det är väldigt svårt för utomstående att förstå. Men sen när Håkan Järvo och hans fru började umgås med vanligt folk och sådär, så sakta men säkert så sipprade verkligheten in. Och då säger han så här: men en dag, Håkan beskriver det som en blixt från en klar himmel, rasade försvaret inom honom. Han insåg att kritikerna hade rätt. Och så beskriver han den här besvikelsen, frustrationen, förtvivlan, raseriet när han inser att kanske 10-15 år hade varit bortkastad tid. Och vet du, när han lämnade Scientologin så hade han 4 miljoner i skulder. Och det här var i början av 90-talet, så det är länge sedan.
Jättemycket pengar då. Mycket pengar då också, men ännu mycket mer då. Ja, och det är ju det som är så hemskt. Ja.
Ja, så säger han också att scientologerna påstår sig vara en kyrka, men har egentligen inget religiöst budskap, utan det är terapin som är grunden i allt. Dels så går man i egen terapi, dels så får man lära sig att bli terapeut, och alltihopa är extremt dyrt.
Mm.
När han slutade på 1990-talet så kostade en terapitimme 5000 kronor.
Oj, alltså, och det här var på 90-talet? Då när
ja,
han,
den tidens penningvärde. Och om man inte då hade pengar så kunde man börja jobba inom rörelsen och få terapi som del i betalningen. Och det är så man blir fast. Så, ja. Det här med gratisarbete, det är också ett återkommande underbetalt eller gratis arbete. Det är återkommande i sektmiljöerna.
Mm. Ja. Väldigt intressant. Men jag tänkte här, på...
Jag får säga en sak avslutningsvis, så säger Håkan att scientologerna idag för en tynande tillvaro i Sverige. Så det betyder ju att det är på nedgång.
Ja, precis. Men jag tänkte också på en sak när vi pratade om det här med, för att återkoppla lite grann till Tom Cruise och terapi eller vad man ska kalla det, så känns det mycket som att det handlar om att övertyga sig själv om åtminstone när jag lyssnar på Tom Cruise, att det liksom saker ska bli bra, det ska bli, vi gör något gott, alltså det är väldigt mycket positivt tänkande, vilket jag tycker att jag känner igen ifrån från trosrörelsen och med framgångsteologi och den grenen som jag kommer ifrån när det gäller de sämre delarna inom kristendomen, ska jag säga, för allt är inte så, utan det är, men det här med ett positivt tänkande och att se det som det är men tala som det ska bli, och det talade ordets makt, och man ska tala
sig till rätta. Vad sa du?
Vilket då?
Säg det där igen.
Nej, men se det som det är.
Ja.
Men tala som det ska bli. Alltså man övertygar sig själv om att men det är på det här sättet nu, men det ska bli
så
här.
Är det där ett citat?
Ja, vet inte om det är ett rent citat, men jag tror att det är någonting som till exempel Ulf Ekman många sa inom Livets Ord, och jag har hört inom andra sammanhang eller trosrörelser, och även i Knutby så användes det. Så visst, det är väl ett citat skulle jag tro. Om det är ordagrant, det kan jag inte svara för, men ja. Men just det här med det talade ordets makt, det är ju någonting som ändå Bibeln pratar om också. Så att man kan vränga till på olika sätt.
Ja, jag menar att det talade ordets makt, det kan vi verkligen hålla med om. Det är ju som skiljer oss från djuren. För att den som kan prata kan också narras.
Precis, det är sant.
Och man verkligen kan suggerera och man kan övertala.
Ja.
Nej, men du har helt rätt. Scientologin är ju ett typexempel när man praktiserar det här med positivt tänkande. Och det är ingen ny idé, utan den fanns redan i början av 1800-talet, så höll man på med det. Det är en slags magiskt tänkande faktiskt, att man menar att i det positiva tänkandet nu för tiden så brukar man säga så här, att det finns en idé eller en tes om att vi människor bara använder en liten del av vad hjärnan förmår. Och det finns dolda förmågor. Och så finns det då någon guru eller någon sektledare som påstår sig ha tillgång till hela, man har liksom inga begränsningar, ta bort sina begränsningar brukar Rickard talas om. Och de här fantastiska outnyttjade resurserna, det påstår sig de här sektledare och gurus ha. Och det betyder alltså att om du tar bort dina begränsningar, tänk positivt, så du kommer att bli rik, du kommer att vara frisk, du kommer att leva länge, du kommer att ha mycket charm och utstrålning som typ Tom Cruise eller någon. Mm. Så att där är verkligen, och Livets Ord, Ulf Ekman, ja, jag känner en klasskamrat till honom, och han var liksom en ganska stillsam kille som gick med i FNL-rörelsen, vänsterrörelsen, på 68-rörelsen. Men sen blev han ju då frälst, som det heter, och blev präst. Och sen åkte han till den här bibelskolan som leddes av en predikant som heter Kenneth Hagin. Och det här tycker jag vi ska, så vi närmar oss ju du, att vi ska börja prata om trosrörelsen och Livets Ord. Det är så många av våra lyssnare som också har bett oss om det.
Ja. Det känns som en liten övergång kanske där.
Ja. Men du vet, det finns en sån här guru som heter Deepak Chopra. Har du hört talas om honom?
Ja, jo, men vi har pratat om honom i sektpodden när vi pratade om New Age.
Ja, förlåt. Visste jag det? Jag visste vi det. Nej, men jag tänkte på honom därför att jag gillar ju den här Kroneman. Johan Kroneman. Han skriver sina
TV-kör. Han är lite sure.
Ja, men han ser butter ut sådär. Men han är liksom väldigt lite, aldrig inställsam. Utan man får, det känns som att man får hans uppriktiga mening. Vare sig han gillar. Men häromsistens nu, för några veckor sedan, så hade han lyssnat på Sommarpratarna. Och då var det Agneta Sjödin.
Ja.
Programledaren i TV.
Mm.
Och om du ser på hennes beteende, och om du, jag tror hon har skrivit ett antal böcker också i samma, så hade hon pratat tydligen om sin inre resa. Och det hade varit så positivt alltihopa. Men hon hade gjort en inre resa, och då sa, det där tyckte inte Kroneman i alla fall stämde med hur det går till när man gör en inre resa. För de inre resorna brukar ha sina avgrunder också. Men det fanns ingenting sånt i hennes berättelse.
Nej, det var bara den positiva resan. Det var bara den positiva resan, eller?
Ja, hon hade gått från klarhet till klarhet. Men det är som det är när man försöker beskriva de här, det här härliga tillståndet i resan mot det positiva. Att det blir väldigt fluffigt och substanslöst.
Ja, och hon hade var influerad av Deepak Chopra, visst var det så?
Ja, hon har väldigt mycket New Age i sitt budskap. När helst hon får prata om sig själv så kommer det, brukar det här New Age-mässiga. Och hon har brukar just referera till Deepak Chopra.
Ja, just det. Ja.
Men jag menar managementutbildningar, säljkurser, men också idrottspsykologer är ju ofta, du ska tänka positivt, du ska inte... Du ska inte tänka på att det kan gå snett, det kan misslyckas, utan du ska tänka, se dig själv som segraren, se dig själv som vinnaren. Och så, men det är klart, idrottsstjärnorna är ju ofta unga friska människor, så då kanske det här är funktionellt. Men även i religiösa rörelser, när man kommer till det här att man ska, du ska bli frälst, eller du ska bli... Freud och Jung sa att du ska bli liksom medveten om vad som finns i det omedvetna. Alltså det var som att...
Medveten om det omedvetna, ja.
Ja, och det var som det omedvetna. Det hade de själva tittat in i. Nu hittade ju Freud de här sexuella komplikationerna i det omedvetna, medan Jung, han hittade andra saker i det omedvetna. Men bägge gjorde liksom anspråk på att de hade sett in i det här som är omedvetet för alla andra. Och det påminner ju om det här med att man ska bli frälst eller man ska bli självförverkligad och ja.
Precis. Nej, men det är intressant. Nej, men det är intressant med det här med positivt tänkande, för att det finns ju, som du säger, inom så otroligt mycket olika liksom delar av vårt samhälle. Och det finns väl, tänker jag, en sanning i det, att man naturligtvis, ja, det är ju lättare om man är positivt inställd till saker och ting än om man är negativ.
Det är trevligt, det är glada människor.
Det är trevligt, ja visst. Men när det går överstyr och det påverkar en på ett sätt som gör att man liksom misslyckas, då har man misslyckats på så många plan och man kanske inte når de här höjderna man ska göra för att vara en lyckad människa. Då kan det bli väldigt platt fall.
Ja, men det är ju det. Då känner man sig dubbelt misslyckad.
Ja, menar du?
Därför att man, om man har gått in i en rörelse med förväntan på att det här kommer att göra att jag kommer att ha självförtroende och känna mig glad och bli omtyckt och god ekonomi och allting. Mm. Och sen när det inte blir så, eller man drabbas av sjukdom, man nästan får skämmas över att man inte förverkligar den här önskedrömmen. Och då, då kan det bli som Håkan Järvå beskrev det, att han liksom, han sa att det kändes som om golvet eller marken försvann under hans fötter. Att det är som en avgrund när inte den här självsuggestionen och suggestionen bär längre.
Nej, just att man har satsat så mycket. Man har satsat kanske då pengar, man har satsat tid, man har satsat känslomässigt kapital och
och framförallt man har varit med i gemenskap.
Ja.
För det brukar också Håkan poängtera, att vi människor är som flockdjuren. Vi vill inte bli utstötta ifrån den grupp man hör ihop med, utan det ligger det här vi kallar grupptryck. Det är inte bara ett grupptryck, utan det är också en, man tycker om varandra och man har en trygghet och en glädje att möta de här människorna som man har kommit nära, och man liksom har tillhörigheten där.
Det går igen.
Ja.
Ja, känner vi att vi kan
lämna... Ska vi lämna scientologerna?
Scientologerna, ja.
I fred.
Så fortsätter vi, det känns ju väldigt naturligt att vi kommer att gå över och prata om trosrörelsen, Livets ord.
Ska vi göra det?
De olika grupper som finns runt omkring och verksamma idag och så vidare. Och vi har ju fått ganska många mejl.
Jag tänkte säga det, det lär bli flera avsnitt när vi kommer in på Livets ord, för att det är ju en rörelse som har betytt väldigt mycket i Sverige, och där Ulf Ekman har varit en sån karaktäristisk ledare, och så plötsligt så hoppade han av och försvann in i den katolska tron och lämnade hela det här han hade dragit igång tidigare. Så det ska bli intressant, tycker jag, att prata med dig om det.
Och jag skulle gärna vilja säga också att ni som lyssnar och som har erfarenhet, det får jättegärna skriva till oss, och vi är också intresserade av att få veta från sådana som kanske är med idag, hur ser det ut idag, vad är skillnaden och så vidare, så att vi kan få bredden liksom på det hela. Så
Livets ord, men också tänker jag Karisma församlingen i Stockholm. Har vi lyssnare som känner till eller har varit med i den, skriv gärna, hör av er till oss.
Och sen har vi också den här som nu är aktuell, vet jag, har varit på tapeten, Divine, nu kommer jag inte ens ihåg vad den heter, men som Mattias Lekardal, som var en del av Karisma Center, har dragit igång idag, som heter Divine någonting. Kommer du ihåg vad den heter? Jag har fått...
Nej, men jag har sett att han, jag prenumererar på tidningen Dagen för att hålla med, för att veta lite grann, och då har jag sett att det har varit artiklar om honom, så jag ska läsa på.
Hör gärna av er till oss och dela era erfarenheter, kära lyssnare. Tack för idag, Rigmor.
Tack, Emma.
Stanna där. Vi säger så.
Ja, det gör
vi. Ha det gott. Ja, hej. Samma.
Hej då. Thank you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.